بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Vi fortsätter att läsa från boken Sharh al-Sunnah av Imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala, och vi har kommit fram till kapitlet om frivillig fasta, as-sawm tatawwu'. Och vi har nämnt att fastan delas in i två kategorier, obligatorisk och frivillig. Och den obligatoriska fastan, att fasta Ramadan, mashallah, är en av de bästa gärningarna som man kan göra. Och sen har vi frivillig fasta, och alhamdulillah att Allah azza wa jall har öppnat dörrarna till goda gärningar. Fastan är inte bara begränsad till att fasta i Ramadan, utan alhamdulillah för den som vill fasta så finns möjligheten med oändligt många valmöjligheter. Samma sak är det med bönen. Vi har 5 dagliga böner. Med den som vill be sunna, då har vi obegränsat med valmöjligheter. Samma sak med zakat. Vi har frivillig sadaqa, mashallah, också där i en otroligt stor variation. Och så fastan, frivillig hajj, frivillig umra. Alhamdulillah att det finns så mycket variation i islam. Och så som profeten alaihi wasallam har sagt, att Allah subhanahu wa ta'ala säger att det finns ingenting som för en tjänare närmare till mig och som jag älskar mer än de obligatoriska gärningarna. Och sen fortsätter tjänaren att närma sig mig med frivilliga gärningar tills det att jag älskar honom. Och denna hadith är sin muslim. Så här finner vi att de bästa gärningarna hos Allah azza wa jalla är de som är fard, de som är wajib. Och sen efter det så kommer de som är sunna. Och en person med frivilliga gärningar kommer närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Tills han uppnår den statusen eller den nivån där han blir älskad av Allah. Och han blir från Allah azza wa jalls awliya. Vilket är någonting som vi alla vill. Och de som gör mycket extra gärningar är från as-sabiqun. Inte bara al-muqarrabun eller inte bara ashabul yamin. De som gör vad de är ålagda att göra. Håller sig borta från stora synder. Utan de går ett steg längre. De gör vad de är ålagda att göra. De håller sig borta från haram. Och de gör utöver detta. De gör frivilliga gärningar. Och då blir man från as-sabiqun, as-sabiqun. Genom de som tävlar i det goda. Wa qalilun ma'hum. Och de är verkligen inte många. Men de är de främsta i detta liv och i nästa liv. Så med frivilliga gärningar kommer man närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det sägs ju också att med frivillig fasta så blir man från de som får träda in genom röjan. Porten för de som fastar mycket. Och då säger många av ulema, yani fastar obligatoriskt och frivillig fasta. Ja. Vi har nämnt lite frivillig fasta i förra lektionen, att fasta Ashura, att fasta Yom Arafa. Och sen säger författaren att fasta på måndagar och torsdagar. Att fasta på måndagar och torsdagar. Och där berättas det från Abu Qatada att Umar frågade profeten a.s. om att fasta på måndagar och torsdagar. Och då så sa profeten a.s. eller Afwan, han frågade om att fasta på måndagar. Och då så sa profeten alihi afdalu salat wa salam, det var den dagen jag föddes och det var den dagen Koranen kom ner till mig. Genom den dagen jag blev profet. Och denna hadith finns i muslim. Och en liknande hadith så berättar Abu Huraira att Rasulullah alihi salat wa salam brukade fasta måndagar och torsdagar. Och då frågade jag honom, yani typ varför? Och då så sa han, det är de dagarna där gärningarna presenteras för Rabbul Alamin, för Allah Azza wa Jal, världarnas Herre. Och en annan hadith, att gärningarna presenteras för Allah på måndagar och torsdagar, och jag vill att mina gärningar ska presenteras till Allah då jag fastar. Och denna hadith är Tirmidhi. Så här finner vi att det är bra och rekommenderat att fasta på måndagar och torsdagar. Och här nämns flera visheter. En av visheterna är att profeten a.s. föddes på måndagen. Men här är en jätteviktig fråga. Vissa ahlul bid'ah, de säger den här hadithen är ett bevis på att det är tillåtet att fira profetens födelsedag, alayhi salatu wasalam. Känner ni något samband mellan att fira profetens födelsedag, alayhi salatu wasalam, en gång om året och att fasta på måndagen? Inget som helst samband, eller hur? Nej. Utan snarare, om du vill vara glad över att profeten föddes, alayhi salatu wasalam, fasta den dagen. Det som är ålagt. Han sa inte fira min födelsedag, utan han sa fasta. Och han nämnde inte bara att det är den enda orsaken till varför han fastade. Han nämnde också att det är den dagen han blev profet på. Varför fastar de inte på grund av det? Och han nämnde också att det är den dagen där gärningarna presenteras för Allah subhanahu wa ta'ala. Och om du nu vill att dina gärningar ska presenteras för Allah, så kommer det inte gynna dig att de presenteras för Allah i ett tillstånd där du innoverar. Du gör en innovation som är det mest förhatliga till Allah subhanahu wa ta'ala och det mest förhatliga till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Men tyvärr finner att Ahlul Bidda söker efter dessa långsökta bevis. De fiskar i grumligt vatten, som man säger. De har ingenting här att hämta i detta bevis. Men de försöker att bevisa sin sak. Och ingen av sahaba förstod hadithen på det här sättet och firade profetens födelsedag, alihi salatu wassalam. Ja. Så denna hadith bevisar att det är rekommenderat att fasta på måndagar och torsdagar hela året. Hela året kan man fasta måndagar och torsdagar, mashallah. Och det är till och med det som vissa icke-muslimer nu har kommit på, den här 2-5-dieten. Att man ska fasta 2 dagar i veckan. Har de kommit fram till idag någonting som vi lärde oss av vår nobla profet alayhi salatu wassalam för 1400 år sedan. Och det är då den dagen då gärningarna presenteras för Allah subhanahu wa ta'ala. Och det lades till i en hadith att Allah azza wa jall förlåter den dagen varje person som inte gör shirk vid Allah och 2 personer som inte är, eller varje person som inte är oense med sin broder. För om de är det, så kommer Allah att säga, låt dem vara tills de försonas. Och en annan hadith, att dörrarna till paradiset öppnas på måndagar och torsdagar. Så mashallah, det är 2 välsignade dagar där dina gärningar tas upp och redovisas för Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, al-ard al-usbu'i, som ulema säger, den veckliga eller veckovisa redovisningen av dina gärningar tas upp till Allah på måndagar och torsdagar. Och då är det självklart bäst att de tas upp i ett tillstånd där du lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Och subhanallah, kolla här på al-fadl, på belöningen. Och det är att Allah azza wa jall på måndagar och torsdagar förlåter alla muslimer. Dörrarna till Jannah öppnas och Allah förlåter alla muslimer. Förutom de som har dessa 2 fula egenskaper. Och den ena är värre än den andra. Den första egenskapen, att de gör shirk. De sätter någonting vid Allahs sida. Och aslan, gör man shirk, då är man utanför, yani, islams, yani, utanför den islamska samfundet. Så den som gör shirk blir inte förlåten för sina synder. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah förlåter inte att man sätter någonting vid hans sida. Shirk, vad det än må vara, litet eller stort. Men han förlåter utöver det alla synder. Yani, det vill säga personer som dör i ett tillstånd av shirk blir aldrig förlåten. Men har man gjort shirk i detta liv, så kan man självklart alltid vända sig till Allah azza wa jall i förlåtelse. Men hadithen handlar om en person som kontinuerligt gör shirk. Han ändrar sig inte. För honom är dörren till förlåtelse stängd. Det finns ingen förlåtelse för honom. Tills det att han ångrar sig. Och sen den andra formen av hinder för att bli förlåten är att man är osams och ovän med en annan muslim. Han nämnde sig i hadithen 2 muslimer som är ovänner. Yani, de har en tvist. De har en yani, ikhtilaf sinsemellan, fiendskap, bråk, tjafs. Och då säger ulama, på grund av någonting världsligt. De här blir inte heller förlåtna. Hur länge blir de inte förlåtna? tills de blir vänner. Allah säger låt dem vara tills de försonas. Hatta yastaliha. Subhanallah. Så det är inte frågan om en vecka, inte frågan om tre dagar. Det är frågan om kanske år. Och här finner vi faran i det som tyvärr vissa muslimer gör. Att de bojkottar andra muslimer. På grund av världsliga saker. Och där finner man ibland till och med ännu värre i vissa familjer. Att de pratar inte med sin bror, pratar inte med sin syster, sin faster, sin moster. Ibland till och med sina egna föräldrar. Bojkottar. Och det här är mycket, mycket allvarligt. Du får inte bojkotta en muslim mer än tre dagar. Det är haram på grund av världsliga saker. Utan man ska då försöka sträcka ut handen till försoning. Och komma tillbaka. Och jag råder också alla som har en liknande situation, har tjafs med någon, att nu Ramadan passa på att försöka försonas med ens opponent eller den man har en tvist med. Ramadan är mashallah den bästa månaden kanske för just förlåtelse. Och den mjukar upp folk. Och ibland vill man inte kliva ner från sin höga häst. Yani man vill vara den som har rätt. Men profeten alaihissalam har nämnt att en av de saker som ärar en människa är att förlåta. وَلَا يَزَادُ الْعَبْدُ بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّ. Att en person, ju mer han förlåter, ju mer blir han ärad hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så det finns ingen förnedring och ingen yani, låghet i att vara förlåtande. Utan det är en, mashallah, en väldigt vacker och fin egenskap. Och ibland kan det vara så att personen som du har problem med, du har problem med personen, ni pratar inte med varandra, ni bojkottar varandra, att det var han som gjorde fel mot dig. Men han är den där typen som inte fattar. Han tycker att du gjorde fel mot honom. Han kanske till och med är typen som tycker att alla på hela världen gör fel mot honom. Ni har sett såna människor. De tycker att alla har fel och de har rätt. De kommer inte överens med någon nästan. Det finns tyvärr såna människor som är svåra, vilket är en oislamisk egenskap. Då man frågade profeten alaihissalam, vem är det som räddas från helvetet? Så nämnde han kullu hayyin layyin sahal. De här tre egenskaperna bima'na al-hadith, yani han är mjuk, hayyin, han är enkel, hayyin layyin sahal. Till mötesgående. Var inte en komplicerad människa. Var öppen för förlåtelse. Så alla kulli hal, låt oss säga att han har gjort fel mot dig. Khalas, och han vägrar prata med dig. Du kan till och med säga, broder, wallah, jag har gjort någonting fel, förlåt mig. Jag vill att vi ska bli vänner för Allahs skull. Till och med var han som gjorde fel, du ber om förlåtelse. Bara för att upprätthålla den här vänskapen. Vi har nämnt tidigare också hadithen, att om du är den som sträcker ut handen, du är den som hälsar på personen, och personen inte hälsar tillbaka, han vägrar att bryta denna bojkott, så kommer en ängel att hälsa tillbaka på dig. Och en shaitan kommer att hälsa tillbaka på honom. Yani du är mu'ayyad, du är en person som har Allahs hjälp på din sida. Och den här personen har shaitan på sin sida. Och då har du ingen synd längre. Då faller du inte in under denna hadith. Om du försöker att avbryta bojkotten, men personen inte vill ge gehör, då ska du ändå fortsätta. Okay? Så i denna hadith finner vi då dygden av att fasta måndagar och torsdagar. Sen säger författaren kapitel att fasta de vita dagarna. Och att fasta tre dagar från månaden, vilka dagar det än må vara. Och han nämnde där hadith Abi Dharr radiyallahu anhu, att profeten alaihi salatu wassalam sa att den som fastar eller vill fasta av er ska fasta tre dagar från varje månad. Ja. Låt han då fasta de tre vita dagarna från varje månad. Och författaren säger att den här hadith är hasan. Är det någon som vet vilka de vita dagarna är? Vilka är de vita dagarna på den islamiska månaden? Khalid. 13, 14, 15. Och ni vet att det finns islamisk månad och det finns vanlig yani, typ västerländsk månad. Den islamiska månaden är den som går efter månen. Okej. Okay. Och i mitten av månaden så har det blivit fullmåne. Eller hur? Månen föds, den är nymåne. Och sen växer den tills den blir fullmåne. Och sen minskar den i 13 dagar till tills månaden är slut. Så när det är fullmåne, då är det mitten på den islamiska månaden. Och det är den 13, 14, 15 från den islamiska månaden. Det är rekommenderat att fasta dessa dagar. Och det kallas för Ayyam al-Bid, yani de vita dagarna, vilket egentligen betyder de vita nätterna. Och varför kallas de för vita? Jo, för att fullmånen lyser upp. Och ni vet ju, förr i tiden, man hade ju inte denna belysning som finns idag. Men om det var fullmåne så kunde du kanske till och med färdas på natten. Du fick ljus och kunde se på natten. Så de kallas för de vita dagarna och de vita nätterna. Så det är rekommenderat att fasta dessa 3 dagar. Författaren nämner också från Abu Dharr radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att den som fastar 3 dagar från varje månad är som en person som fastat hela, yani oavbrutet, siyam al-dahr. Och då skickade Allah subhanahu wa ta'ala, eller Allah sände ner i bekräftelse till detta uttalande, men ja'a bil hasana falahu 'ashru amthaliha, att den som kommer med en god gärning kommer att få den 10 dubblad. Surat al-An'am 160. Och så sa profeten alayhi salam, al-yawmu bi 'ashrati ayyam, att dagen 10 dubblas. Och Imam Tirmidhi säger att den hadith är hasan. Så här nämner profeten a.s. generellt att den som fastar 3 dagar varje månad är som en person som alltid fastar. Yani han fastar oavbrutet. Och han nämnde här 3 dagar utan att specificera de 3 mellersta dagarna av månaden. Och då säger här ulema, de lärda, att man kan fasta 3 dagar från månaden, vilka 3 dagar som helst. Det kan vara i början, i mitten, i slutet. 2 dagar i början, en på slutet eller tvärtom, som du vill. Men det är sunna att fasta 3 dagar varje månad. Och bättre om du lägger dem 13, 14, 15. Men det är inte ett måste. Okay? 3 dagar varje månad. Vilka 3 dagar som helst. Och mashallah, fastar du 3 dagar varje månad, vad får du för belöning? Som att du fastar oavbrutet. Varför? För att Allah subhanahu wa ta'ala säger att den som kommer med en god gärning kommer att få den 10 dubblad. Men ja'a bil hasana. Han kommer att få den 10 dubblad. Du fastar 3 dagar i månaden. Gånger 10 blir 30. Och sen gör du så varje månad. Alltså då kommer du inshallah på domedagen. Och när du får se din belöning får du se att du fastat varenda dag. Mashallah, Allah azza wa jalla är generös. Subhanallah. Hur enkelt det är i islam. 3 dagar varje månad. Då får du belöningen som att du fastat. Mashallah. Hela året. Och det här var också ett av de 3 råden som Rasulullah alayhi salatu wassalam gav till Abu Huraira. Då han sa, Ausani khalili bi thalath. Min älskade vän gav mig 3 råd. Har ni hört den här hadithen? Vet ni vilka 3 råd det var som Abu Huraira fick? Och vi ser om ni kan hadithen. 1 rent logiskt, det vi pratar om. Vad? Fasta 3 dagar varje månad. Och sen? Bedoha. Witter när? La. Innan han sover. Så Abu Huraira sa, jag fick de här 3 råden av min Khalil, min älskade vän. Och jag kommer aldrig lämna dessa råd. Och det första var då att fasta 3 dagar varje månad. Vilka 3 dagar som helst. Och det andra rådet var att be salat och doha. Morgonbönen, vilket är en sunnabön som bes efter soluppgången, shuruq, fram till strax innan dhuhr kan man be salat al-duha 2 raka, 4, 6 eller 8 raka, som man vill. Och sen att be witter innan man sover, wa utira qabla an anam, att be witter innan man sover. Och här fick sahaba lite olika råd. Vissa kanske bad innan fajr och vissa bad witter den första delen av natten. Och det går tillbaka till personen. Den bästa witter är den som är innan fajr. Men om du vet att du sover tungt, du har svårt att vakna, du har tungt arbete eller liknande, då är det bättre att du ber witter innan du sover. Hänger ni med? Hellre att du ber witter än att du inte ber witter alls, att du försover. Så att du ber den tidigt är bättre än att du inte ber den sent. Så att det går tillbaka från person till person. Ja. En annan mashallah hadith som författaren nämner, det var att man frågade Aisha om profeten alaihissalam brukade fasta 3 dagar varje månad. Och då så sa hon nam, ja. Och då så sa man vilka 3 dagar. Och då så sa hon att han brukade fasta. Och hon sa han brydde sig inte om det var vilka dagar det var. Ja, ni vilka 3 dagar från månaden det var. Är ni blandat? Vilket betyder att man kan fasta vilka 3 dagar som helst. En annan hadith som författaren inte nämner, som också här är mashallah väldigt viktig. Och det är en hadith som berättas i Musnad al-Bazzar, som Sheikh al-Bani nämner är autentisk. Det säger Rasulullah alayhi salatu wassalam: "Sawmu ash-shahr as-sabr wa thalathati ayamin kulli shahr yudhibna wahr as-sadr." Att fasta 3 dagar eller att fasta månaden av tålamod, och att fasta 3 dagar i månaden ta bort wahr as-sadr från bröstet. Yani wahr as-sadr betyder här al-hiqt, yani agg. Och han säger också här ulama al-wasawis, yani dåliga tankar. Så kolla här, att fasta månaden av tålamod, shahr as-sabr, vilken månad är det? Ja? Vilken månad kallas för månaden av tålamod? Ramadan, precis. Månaden av Ramadan kallas för tålamodets månad. Och det är viktigt, ja. Vi kommer nu, mashallah, fasta 18 timmar. Vissa säger det är jobbigt, vi måste följa Mekkas tid. Allas, de har inte tålamod. Det kräver tålamod. Här är kortare dagar, ändå så kallar profeten alaihissalam Ramadan för tålamodets månad. Det kräver sabr. Det är inte alltid lätt att fasta. Men belöningen är stor. Så det kräver sabr. Och ulema säger alla 3 sorters tålamod. Tålamod i att lyda Allah, tålamod i att inte synda, och tålamod i att gärna kunna härda med de motgångar som man får när man fastar. Och fastan omfattar alla dessa 3. Tålamod i att fasta överhuvudtaget. Tålamod i att inte äta. Inte kolla på haram, inte lyssna på haram, inte prata haram, inte göra haram. Det kräver sabr. Och tålamod i de motgångar som man möter när man fastar. Du går ner i vikt, du blir trött, du kan inte jobba. Massa saker som känns som världsliga motgångar. Men inshallah i slutändan, de kommer att ge avkastning och en större belöning. Så Ramadan är shahr as-sabr. Det kräver tålamod. Och 3 dagar från varje månad. Att fasta 3 dagar från varje månad. Sen efter Ramadan, i varje månad, ta då bort den här agget från bröstet. Och den här hadithen är viktig, subhanallah. Många människor klagar över att de har problem med waswas, med tvångstanken. De har problem med att de känner inte ett rent hjärta. De känner att de har problem inom sig. De känner inte att själen är så ren som den borde vara. Och här finner vi en av de sakerna som renar själen och renar hjärtat och avlägsnar dessa tankar, dåliga tankar, dålig inställning. Och det är faktiskt att fasta 3 dagar i månaden. Mashallah. Inte att äta massa tabletter och inte att, jag vet inte vad, dricka eller röka. Nej. Om du fasta 3 dagar i månaden, mashallah, alla tar bort dina problem. Men tyvärr, många som har problem, psykiska problem, vänder sig först och främst till medicin och destruktiva saker som kanske ökar deras depression. Och vi säger inte att det är haram att gå till en psykolog eller att äta viss medicin om det finns ett behov. Men man kan, yani, combine, man kan kombinera mellan den islamiska medicinen, vilket är den största, och den världsliga medicinen. Och ibland, som vi sa, man kanske inte ens behöver yani dunya medicin, utan den islamiska medicinen kanske är tillräcklig. Hänger ni med? Så här har vi, mashallah, en väldigt fin hadith som då illustrerar vikten av att fasta 3 dagar varje månad. Ta i nästa kapitel att fasta på fredagar. Får man göra det? Sunna. Får man fasta sunna på fredagar? Inte särskilda fredagar. Men man får fasta det tillsammans med en annan dag. Ah, mashallah. 10 poäng till särken. Ta i, här har vi då författaren säger från Abdullah, som säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam, han brukade fasta 3 dagar varje månad. Och det var sällan han inte fastade på fredagar. Det var sällan han inte fastade på fredagen. Men han brukade fasta på fredagen. Men då så säger här ulema, yani, om det var samtidigt som de dagar han brukade fasta, en i 3 dagar i månaden, och om det inföll på en fredag, eller som i Shaban, han brukar fasta nästan hela Shaban. Då brukade han inte låta bli att fasta på fredagar, utan han fastade också på fredagar. Det är det som menas med hadithen. Och han nämner också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: ingen av er ska fasta på en fredag om han inte fastar dagen före eller dagen efter. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och också hadithen från Juwayriya bint al-Harith, då profeten alayhi salatu wassalam kom in till henne på en fredag och hon fastade. Och då så sa han: fastade du igår? Och hon sa nej. Kommer du fasta imorgon? Och då så sa hon nej. Och då så sa han: bryt då din fasta. Och dessa hadith tyder på att man får fasta fredagar, men inte särskilja fredag. Du måste fasta torsdag, fredag eller fredag, lördag. Och inte bara fasta för att det är fredag. Nej. Och han säger också att profeten alayhi wasallam sa: särskilj inte fredag natt med bön mellan alla andra nätter. Och särskilj inte heller fredagen bland resten av dagar med att fasta. Förutom en person brukade fasta, då får han göra det. Nej. Här finner vi också en viktig sak. Särskilj inte fredag natt med bön. Yani, fredag natten är den bästa natten. Natten till den bästa dagen. Och fredag natt är på svenska torsdag kväll. Efter maghrib. Då är det fredag natt. Okay? När solen har gått ner på torsdag. Då är det lejlatul jumma, fredag natt. Och det är den bästa natten. Då kanske någon tänker, men det är den bästa natten. Vi ska be på fredag natten. Låt oss samlas i moskén. Vi ber tarawih, vi ber qiyam al-layl. Och så vidare. För att få den här dygden. Och det här är inte tillåtet. För du har nämnt i hadithen, särskilt inte. Men om du ber varje natt och du gör något speciellt varje natt, det är lugnt. Men att göra det bara på grund av att det är den natten, lä. Och samma sak, särskilt inte fredagen med fasta. Förutom en person som har en anledning. Det här är jätteviktigt. Yani, om en person fastar till exempel bara en annan dag, som vi kommer komma till. Som profeten Dawud alayhi, frivillig fasta. Han fastar bara en annan dag. Då kommer han per automatik att fasta fredagar. Då är det okej. För då har han en orsak. Han särskiljer inte fredag för att det är fredag. Utan han fastar för att han fastar varannan dag. Det blir måndag, onsdag, fredag, söndag. Och sen veckan efter, tisdag, torsdag. Gärna det hoppar. Men det blir i alla fall att varannan vecka kommer han fasta på fredagen. Och då är det tillåtet. Och Aleman nämner också om Arafadagen. Eller Ashura-dagen infaller på en fredag. Då får du också fasta. Då ska du inte säga nej, det är makro att fasta. Eller? Då fastar du för att det är Arafa. Och inte för att det är Jumma. Då är det också tillåtet. Nej. Och sen säger han kapitlet att det är ogillat att fasta lördagar. Det är ogillat att fasta lördagar. Och han nämner där den kända hadithen. Där profeten a.s. ska ha sagt: fasta inte på lördagar förutom om det är obligatoriskt fasta. Även om det är så att någon biter i en liksom pinne för att få mat, så ska han göra det. Ja, han ska inte fasta den dagen. Berättad av Tirmidhi. Ja. Den här hadithen nämner att man inte ska fasta frivilligt fasta på lördagar. Förutom om det är obligatoriskt fasta, då ska man fasta. Okay? Men det korrekta Allah alam är att den här hadithen är svag. Den är inte autentisk. Och det finns inget bevis på att man inte får fasta på lördagar. Man får fasta på lördagar. Och många ulema som Imam Ahmed, Imam Malik säger att den här hadithen inte är autentisk. Utan man får fasta på lördagar. Och även de andra haditherna går emot. Som då profeten a.s. sa: fasta imorgon på fredagen. Och dagen efter fredag är lördag. Och det är frivillig fasta. Och de haditherna visar Bukhari, Muslim och så vidare. Så att al-khulasa, slutsatsen är att det är tillåtet att fasta på lördagar. Nästa kapitel, som ad-dahr. Att fasta oavbrutet. Yani, en person fastar varenda dag. Är det tillåtet? Frivillig fasta. Inte för att jag tror att någon skulle göra det. Men om någon nu säger: mashallah, jag älskar att fasta. Jag vill fasta varenda dag. Får man göra det? Nej, det får man inte, precis. Profeten Ali-Sat-Salam förbjöd att man fastar varenda dag. Och han nämner där flera hadither, vi kan nämna en av dem. Och det är hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As. Då han sa att Rasulullah alaihissalatussalam sa till honom, ja Abdallah, jag har hört att du fastar på dagen och ber på natten. Yani varenda dag fastar du och varenda natt står du i bön. Och då så sa han, det stämmer ja Rasulullah. Och då så sa profeten alaihissalatussalam, gör inte det utan fasta och bryt fasta. Och be en del av natten och sov en del av natten. För din kropp har rättigheter mot dig. Dina ögon har rättigheter. Din fru har rättigheter. Din gäst har rättigheter. Och det räcker att du fastar 3 dagar varje månad. Ja, för du kommer att få belöningen gånger 10. Och det är som att du har fastat varenda dag. Och då så sa Abdullah, fashaddadtu fashuddida alayhi. Men jag ville ha någonting hårdare, någonting mer. Och då gjorde jag det svårt för mig själv, subhanallah. Och då så sa jag, ja Rasulullah, jag är starkare än så. Och då så sa profeten a.s. fasta då som Allahs profet Dawud. Och inte mer än så. Och då så sa jag, hur fastade Dawud? Han sa, hälften av tiden, yani varannan dag. Och när Abdullah sen blev äldre så sa han, ja lejteni, om jag bara hade accepterat profetens råd alaihi salatu wassalam. Och den här hadithen i Bukhari. Så här finner vi väldigt många viktiga lärdomar. Det är en person som är ung och stark, ibland känner väldigt mycket iver att göra någonting. Men det kanske inte är för ditt eget bästa. Hänger med? Du kan göra någonting, du känner jag klarar av det här. Men det är inte för ditt eget bästa. Även om det är en god gärning att fasta. Ingen av oss säger att det är en dålig gärning att fasta. Fasta frivillig, fasta mashallah bland det bästa som finns. Men att göra det kontinuerligt, gärna 350-360 dagar om året, det är inte bra för din hälsa. Bättre att låta bli. Så att ta emot profetens råd, de gäller till oss alla. Han vill göra det enkelt för oss, han vill inte göra det svårt för oss. Allah subhanahu wa ta'ala vill förenkla för oss. Yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Alhamdulillah, islam är en enkel religion. Man ska inte överbelasta sig själv. Så han gav honom istället rådet, fasta 3 dagar i månaden. Då får du som att du har fastat varenda dag, exakt det du vill. Får du genom att fasta 3 dagar i månaden. Är det inte enkelt? Han vill fasta 30, profeten säger fasta 3, alaihissalam. Alhamdulillah, färsa islam är enkelt. Då säger han, jag vill ha det svårare. Och då till slut sa han, okej, fasta varannan dag. Men när sen Abdullah bin Amr blev äldre så blev han svag. Det tog mycket på hans hälsa. Och han sa, om jag bara hade tagit profetens råd alaihi salatu wassalam. Annars, mashallah. Och han nämner här en väldigt viktig sak. Det är när han säger till Abdullah att du, din kropp har rättigheter. Dina ögon har rättigheter. Genom att sova. Din fru har rättigheter och din gäst har rättigheter. Och det här är samma sak som Salman sa. Han sa att Allah har rättigheter. Fa'ati kulli bi haqqin haqqa. Yani din kropp har rättigheter, din fru har rättigheter och så vidare. Och då så sa profeten alaihi wasallam sadaqa Salman. Men han har talat sanning. Och det är en jätteviktig princip i islam. Att en muslim måste kunna ha balans. Och ge alla dess rättigheter. Vi har Allahs rättigheter. Vilket är först och främst. Och det är att göra de 5 pelarna av islam. Och vad som åligger oss. Sen har vi också familjens rättighet. Din fru och dina barn har rättighet. Dina föräldrar kanske har rättighet. Om de lever och är i behov. Dina barn kanske har rättighet. Dina gäster kanske har rättighet. Och du själv har rättighet. Din kropp har rättighet. Vissa personer, de ser bara sina egna rättigheter och försummar andra rättigheter. Och det blir så fel när de gör det i islams namn. Han är gift, han har familj, men han försummar sin familj. Yani fisabilillah. Ja? Han kanske åker iväg, lämnar sin familj behövandes. Ja? Han kanske inte lär sin familj vad de behöver veta. Istället lägger mera vikt på sina kompisar. Och sådana här saker. Han försörjer inte sin familj. Han lägger pengar på andra saker. Kanske bra saker. Sadaqa och liknande. Men din familj kommer faktiskt först. Allah kommer fråga dig om din familj. Inte om du skickade pengar till någon på andra sidan jorden. Utan först och främst din familj. Och så vidare. Men ibland shaitan lurar folk. Och de tappar balansen. De överdriver på en av de här spåren. Hänger ni med? Och därför den som Allah ger tawfiq eller muwaffaq är den som ger gärna allt sin rätt. Balans i livet är jätteviktigt. Och inte överdriva. Iyyakum wal ghulu. Aldrig överdriva i någon aspekt av islam. Och inte heller underdriva, utan att finna balans i allting som man gör i detta liv. Nästa kapitel. Dygden av att fasta en dag fi sabilillah. Och han nämnde där den kända hadithen där Rasulullah alaihi salatu wassalam sa att en muslimsk tjänare fastar en dag fi sabilillah. Med detta kommer Allah att avlägsna hans ansikte ett avstånd av 70 år från helvetet. Ja. Och den här hadithen är Bukhari muslim. Här säger Rasul alaihi salatu wassalam, om du fastar en dag fi sabilillah, kommer Allah att ta bort ditt ansikte från Jahannam eller från en nar 70 år. 70 harifa, 70 höstar, det betyder 70 år. En dag fi sabilillah. Och här nämner vissa ulema, och inshallah det är den korrekta åsikten, att det betyder yani en dag frivillig fasta. En dag frivillig fasta. Belöningen är att Allah tar bort dig från helvetet ett avstånd av 70 år. Mashallah. Vad ska vi då säga om obligatorisk fasta? Är den inte bättre? Hur långt tar den inte bort dig från helvetet? Så här finner vi belöningen att fasta. Som har 70 år, en dag fasta. 70 år avlägsnas du från helvetet. Så underskatta aldrig den enorma belöningen som finns i ett fasta. En annan fråga som författaren tar upp. Jag kan ta lite kort här. En person som fastar frivillig fasta, får han bryta sin fasta? Vad säger ni? Han får. Måste han ta igen den? Får han synd på sig? Har han gjort något fel? Okej. Okay. Låt oss se. Det berättas här från Aisha, Umm al-Mu'minin, som sa att jag gick in till Rasulullah alayhi salatu wassalam. Och hon sa, vi har fått hejs, vi fick som daddel mos. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam att jag ville fasta det idag, men hämtade. Yani han började fasta och bröt fastan den dagen och så åt han. Och denna hadith bevisar då att det är tillåtet att bryta sin fasta. Ja. Och en annan gång så satt en person, Umhani, satt hos profeten alayhi salatu wassalam, och hon drack. Och då så säger hon, jag har gjort en enorm synd, så be om förlåtelse för mig. Och då så säger profeten alayhi salatu wassalam, vad har gjort för någonting? Hon sa, jag var fastande och jag bröt fasta. Och då så sa han, tog du igen en fasta? Och hon sa nej. Ja, det var frivillig fasta. Och då så sa han, fala yadurruki. Det skadar inte det. Ja, det är lugnt. Och hon trodde att det var fel. Det var haram att bryta fasta. Men hadithen bevisar då att det är tillåtet. Och ingen synd på det. Och som han nämner här, nästa hadith, att det sa in al-mutatawwi amiru nafsu. Att den som fasta, frivillig fasta, han är sin egen, vad kan man säga, ledare. Om han vill bryta fasta, bryter han. Och om han vill fortsätta, fortsätter han. Så valet är ditt när du fastar. Du kan avbryta fastan när du vill. Och inshallah, han säger också här att den som då fastar, frivillig fasta, får bryta sin fasta. Och han behöver inte ta igen det. Och han säger samma sak gäller frivillig bön. Om han skulle bryta den så behöver han inte ta igen den. Och det här är åsikten av Umar ibn Abbas, Jabir, Al-Thawri, Al-Shafi och Ahmed och Ishaq. Och så vidare. Så att man får avbryta frivillig bön och frivillig fasta. Får man avbryta obligatorisk fasta som man tar igen? Nej, det får man inte. Förutom om man har en giltig anledning där du egentligen kan bryta en obligatorisk fasta. Du är sjuk eller resande. Men annars får du inte bryta en obligatorisk fasta. Han säger också sen kapitel vad man säger om man bjuds till mat då man fastar. Och han nämner hadith Abi Huraira där han säger att profeten a.s.w. säger om någon av er kallas till mat eller bjuds in på mat och han fastar så ska han säga inni sa'im, jag fastar. Yani han ursäktar sig. Och i en annan hadith så säger han att om någon av er bjuds på mat så ska han acceptera om han inte fastar. Och om han fastar så ska han göra dua. Han gör dua för personen. Och du kan också välja att bryta din fasta som vissa av sahaba gjorde. Om de bjöds på mat hemma hos någon och de fastade så bröt de fasta. Alltså frivillig fasta. Men vill man insistera på att fortsätta fasta så ska man ändå gå dit för att ära inbjudan och att göra dua för personen. Sista kapitlet inshallah ta'ala. Belöningen för att bjuda någon på iftar. Belöningen för att bjuda någon på iftar. Vare sig i Ramadan eller utanför Ramadan. Och jag frågar er, vad är belöningen för att bjuda någon på iftar? För samma belöning som personens fasta. Och det här berättas i hadith Zayd ibn Khalid al-Juhani där han säger att Rasulullah alayhi afdalu salatu wassalam säger att en som matar en fastande person, bryter hans fasta, får samma belöning som honom. Utan att det kommer minska på hans belöning, det minsta. Och denna hadith är Tirmidhi och den är sahih. Mashallah. Och det här är ikhwa. Vi är alla ute efter belöning, eller hur? Få så mycket belöning som möjligt. Hasanat. Är det inte så? Här har du en väldigt enkel väg till att få mycket belöning i Ramadan. Vill du ha belöningen av att ha fastat mera dagar? Du får kanske 29-30 dagar. Men vill du ha, mashallah, fördubblad belöning? Bjud på iftar. Och det spelar ingen roll om personen är rik eller fattig. Och det spelar ingen roll om personen är i Sverige eller utomlands. Hadithen är generell. Hadithen säger, men fattara sa'ima. Den som bryter fastan eller matar en fastande. Den nämner inte rik, fattig, närvarande, frånvarande, utan allt. Så tänk på detta. Om ni har ett välgörenhetsprojekt där man till exempel skickar pengar till ett muslims land för att mata fattiga, bjuda på iftar, bismillah. Skicka några tusen, några hundra. Kanske du får, mashallah, belöningen av att ha fasta 10, 20, 30, 40 dagar extra. Mashallah. Här kommer de göra iftar också. Eller hur? Var också delaktig i detta. Bjud på iftar. Vad man kan göra också, man kan bjuda på iftar hemma. Yani en, två gånger i Ramadan och säger tafaddal, man bjuder lite utvalda bröder, systrar, det är en tjej, familjer kanske. Och mashallah, då får du då belöningen för alla de som du bjuder på mat. Så tänk på detta. Enorm, enorm belöning och väldigt enkelt att få på det här sättet. Och ni vet ju alla hadithen vi har gått igenom. Då man frågade Rasulullah alaihissalam om den bästa islam. Vems person, vems islam är bäst? Då så nämnde han den som afshus salam wa at'imu at'am wa salli bil layli wa nasu niyam. Yani en person som sprider salam, matar folk och ber på natten. Så en av de bästa egenskaperna av en islam är att bjuda på mat. Och som jag sa, det spelar ingen roll om personen är rik eller fattig. Självklart om personen är fattig, behovet är större. Men det är inte ett måste att personen ska vara fattig. Man kan även bjuda rika, folk som har det bra på mat. Och det är, som vi sa, en av de bästa gärningarna i islam. Och du får, mashallah, här belöningen för personens fasta. Utan att det minskar på hans belöning. Han får full belöning. Så han behöver inte heller tänka, men jag ska inte gå äta hos honom, jag förlorar min belöning. Han baxar min belöning. Nej, nej, det här finns inte i islam. Alhamdulillah, du får full belöning. Och han får lika mycket belöning som dig. Allah azza wa jalla är karim. Han är generös, jawad, yani mashallah, otroligt givmild. Så alhamdulillah ala ni'mat al-islam, att Allah azza wa jalla har gett oss alla dessa möjligheter till frivilliga gärningar. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.